lösenord nu, va? Där vi kan veta att det är hon, där jag kan veta att det är hon, va? Och det kan jag ju råda folk att göra.
Vill du höra fler avsnitt i den här serien om AI i praktiken? Om lärarnas förändrade förutsättningar?
AI bidrar ju till att vi också måste lite grann omvärdera vår syn på kunskap. Vad är kunskap?
Om illustratörernas nya situation.
Om vi nu blir utkonkurrerade potentiellt av maskiner, då är frågan så här, vilka blir vi då?
Det här är någonting som kommer förändra hela världen.
Och om journalisternas nya verktyg.
Man kommer hitta ett sätt som kommer göra en till en fantastisk journalist, oavsett om man har AI som sitt främsta verktyg eller som man plockar fram lite då och då. Men att helt ignorera det och låtsas som att det här inte kommer påverka väldigt mycket, det tror jag är väldigt naivt och dumt.
Sök efter AI i praktiken i appen Sveriges Radio Play.
Anders Diamant, programledare. Det här är P1, klockan 11, nyheter.
Här är Ekot. Regeringens kritik mot Israels agerande i Gaza blir allt tydligare. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger i Ekots lördagsintervju nu att det är mycket svårt att se Israels blockad av mat till Gaza skulle vara förenligt med internationell rätt och att det kan vara ett krigsbrott.
Man får ju inte använda svält som vapen eller för sina politiska syften. Och när man nu inte har något svar på hur humanitär hjälp ska komma in så att man ska kunna minska risken för svält, då är det mycket svårt att se att det skulle vara förenligt med den internationella rätten.
Att använda svält i krigföring, det är ju ett krigsbrott. Kan man säga att Israel begår ett krigsbrott när man blockerar människors tillgång på mat?
Det kan vara det. Och det är därför det är så viktigt att domstolarna också utreder det.
Sedan mitten av maj har regeringen gradvis skärpt tonen mot Israels agerande i Gaza, där en svältkatastrof nu hotar efter att Israel blockerat tillgång på mat. Vi står vid en slags historisk vändpunkt. Mycket av hur vi kommer att se på den israeliska regeringens agerande mot palestinierna i framtiden avgörs nu, säger utrikesministern.
Jag tror att mycket av hur vi kommer att se på det i framtiden avgörs den närmaste tiden. Och den utveckling vi har sett de senaste veckorna har varit mycket, mycket dålig. Och jag hoppas att vi ser en annan utveckling framöver. Men jag är mycket, mycket orolig.
Säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard i Ekots lördagsintervju där hon intervjuades av Joar Bendjelloul. Och hela intervjun kan du höra redan nu i appen Sveriges Radio Play. Polisen utreder just nu ett 30-tal angrepp mot telemaster i Sverige och angreppen utreds som misstänkta sabotage, rapporterar SVT Nyheter. Och merparten ska ha skett på östkusten. Det är kablar som har klippt sönder och säkringar som har förstörts. Och de misstänkta sabotagen har inte lett till några större störningar, men i vissa fall så har mobilnätet inte gått att använda. En stor sökinsats har pågått på Vänern efter att en segelbåt hittades utanför Kristinehamn i natt och en person saknas. Men nu under förmiddagen så avslutas sjöräddningsinsatsen. Sjöräddningssällskapet som har lett sökandet säger till P4 Värmland att de avslutar insatsen eftersom de bedömer chansen att hitta någon vid liv som minimal. Och nu så tar polisen över och gör så kallat eftersök av befarat avliden person. Så vädret idag på nationaldagen får stora delar av landet regn eller skurar, men i Östersjölandskapen en del sol under förmiddagen. I norra Norrland mest soligt, men under eftermiddagen en del skurar. Temperatur 12-17 grader under dagen. Ekot med Annika Nordin.
Välkomna till P1 och våra sändningar på Sveriges nationaldag den 6 juni. Jag heter Gert Lundstedt och presenterar programmen här i kanalen. Det är inte bara nationaldag idag, det är också fredag och när klockan då är strax efter 11 på förmiddagen då är det dags för ett avsnitt av Samtal med stil med Susanne Ljung och Samanda Ekman. Idag del 2 i serien Kriget och modet och hur Paris efter andra världskriget gör comeback som modehuvudstad och en modeskapare slår igenom med buller och bång, Christian Dior. Varsågoda! Samtal med stil.
Susanne, jag har ju på mig ett par oerhört lappade och lagade byxor idag för programmets tema. Kolla här.
Jag ser.
Du ser inte jätteglad ut. Nej, men alltså jag har ju lagat de här i 4-5 olika omgångar. Varje gång jag tar upp dem så tänker jag, nu slänger jag dem. Men sen så nu efter förra veckans program så blev jag inspirerad att laga dem ytterligare en gång. Och jag vill bara säga att de är ju från ett tjusigt modehus från början.
Mm, det är svårt att säga kan jag säga. Men hur känns det att vara lappad överallt?
Jo, det är det jag vill berätta för dig. Att eftersom du kanske en dag kommer stå inför det här, du som dessutom är minimalist, det kommer bli svårt för er, för att man känner ju de här lagningarna. Det här är linnebyxor, så att lagningarna liksom buktar ut. Det är både på stjärten och på knäna. Och vet du vad det känns som?
Nej,
det känns som att ha på sig en lådbil.
Ja, men jag beklagar verkligen. Men jag är å andra sidan glad att du tar jobbet på allvar.
Ja, jag tänkte så här, jag är inspirerad av historieätarna, så att jag gör bara det som vi pratar om. Det är självklart för mig att jag gör det här för din skull, för programmets skull.
Mm, tack, tack.
Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
Ja, men det är ju 80 år sedan andra världskriget tog slut och vi här på STIL har tagit på oss den här stora uppgiften att berätta om kriget och modet eftersom det hände så mycket under den här tiden.
Det gjorde det verkligen.
Och förra veckan så pratade vi om hur modet framförallt då i Europa påverkades av andra världskriget. Du berättade om hur Storbritannien steppade upp och designade top-notch-grejer till allmänheten. Du berättade om de franska kvinnorna, hur de tillverkade oerhört extravaganta hattar av gamla sågspån som en slags motståndshandling då, mot att vara ockuperade. Som jag tolkade en kreativitet som föddes under de här begränsningarna.
Nöden är uppfinningarnas moder, som man säger. Stämmer.
Och idag rullar vi då vidare till efterkrigstiden. Och vi hoppar in där vi lämnade i förra snacket, modehuvudstaden Paris. Hur är det där när kriget väl tar slut?
Ingen vidare får man väl säga då, i fråga om mode, inte minst. För många modehus har ju stängt.
Alltså bara stängt?
Ja, men Chanel stängde redan 39 och Elsa Schiaparelli lämnade 41 och stängde hon. Och Madeleine Vionnet stängde också 39, Jean Patou, många stängde.
Så bara helt tyst då i 4 års tid?
Ja, men en hel del modehus var faktiskt öppna. Men ungefär hälften tvingades stänga av olika anledningar. Men de som var öppna, de gick ju bokstavligen på halvfart. För de fick bara använda 50% av det material som de hade gjort före kriget. För tyskarna satte stopp för slöseriet. Men modehus som Nina Ricci, Balenciaga och förstås mannen som vi talade om förra gången, Lucien Le Long, de tuffade på, kämpade vidare.
Lucien Le Long, min favis, han som stod upp för modet så att nazisterna inte kunde flytta hela Paris till Berlin då.
Ja, de ville ju öppna nya modehuvudstäder i Berlin och Wien, men det sa Lucien nej till. De ville också deportera, de ville ju flytta arbetare och hantverkare och modeskapare då. Och en hel del ville de också sätta arbetsläger, för alla kunde inte hänga med. Så man beräknade att Lucien Le Long räddade runt 12 000 modearbetare från att sätta arbetsläger, de som inte kunde hänga med till Wien och Berlin.
Det är otroligt. Mm. Han, den här Le Long, han känns ju som en nyckelfigur i hela modehistorien.
Ja, men han var ju ordförande i Chambre syndicale de la haute couture, typ fackförbundet för mode. Så han hade ju mandat att prata för sig och prata för modeskapare.
Varför har vi inte gjort ett program om honom?
Men säg det, men det är ju kul att ha en annan kvar att berätta om. Men hur som helst, det är fortfarande miserabla förhållanden efter kriget. Det är svårt att få tag i mat och jobb och inte minst kläder.
Jag har hört att vintern 1945 har kallats för den hårdaste vintern i mannaminne. Det var tydligen svinkallt.
Mm. Men det stoppar inte de franska modeskaparna kan jag säga. För efter kriget, direkt efter kriget, så mobiliserar de för att rädda det franska modet.
Hur då?
Ja, men de funderar på vad ska de kunna göra för att sätta Paris på modekartan än en gång. Framförallt handlar det om att återta den franska kulturen, liksom, där mode spelar en enormt stor roll, får man inte glömma.
Alltså en liten sidofråga, varför är det så att fransmän är så förknippade eller kanske besatta av just mode?
Ja, men de har en superstark tradition av det som sträcker sig tillbaka ända till Ludvig den 14, som mer eller mindre institutionaliserade lyx och mode som en del av Frankrikes kulturliv och ekonomi.
Alltså institutionaliserade, vad betyder det?
Ja, men att det var, jag ska inte säga förstatligande, men det var ju sanktionerat från högsta ort att det var viktigt att satsa på.
Otroligt.
Mm.
De vill sätta mode Paris på kartan igen.
Ja.
Make Paris great again.
Ja, precis. Men de beslöt sig då för att samarbeta, göra någonting tillsammans allihopa för att manifestera modet är tillbaka.
Okej, så någon slags kulturellt återupplivningsprojekt för att visa då att fransk elegans är still alive.
Ja, men hur ska de då gå tillväga? För det var ju fortfarande brist på en massa saker, inte minst då textilier och allt annat som behövdes i modet. Men då fick de en snilleblixt. Varför inte göra en modutställning med dockor? För det skulle ju kräva mycket mindre av allting.
Alltså det låter ju som en ganska galen idé. Alltså att på grund av tygbrist så syr vi nu kläder till dockor. Mindre kläder.
Mm, ja, men det var faktiskt inte så crazy idé. För så kallade modedockor, det är ett urgammalt sätt att sälja mode på. Faktiskt.
Va? Modedockor? Ja, hur då? Ja.
Alltså det här började redan på 1300-talet, så började man skicka runt dockor. Dockor i olika outfits, trädockor, för att liksom visa, det här kan jag göra, det här kan du köpa.
Jag vill också shoppa så.
Det var ju framförallt någonting som hoven gjorde, men sen blev det lite vanligare då, bland vanligt folk, som du då.
Mm.
Eller bland de rika framförallt. Och de här dockorna kallades för Pandoras, så de reste runt i Europa. Framförallt på 1600- och 1700-talet så var det väldigt mycket trafik med de här franska modedockorna ute i Europa, som visade upp olika stilar.
Otroligt.
Mm. De kallades för fashion babies också.
Fashion
babies. Ja, men det är ju lite crazy på ett sätt. Mm. Mm. Men återgå till det här, de här franska modedockorna nu då efter kriget. Din favorit då, Lucien Lelong, han frågar då ett 50-tal modeskapare om de skulle vara intresserade av att skapa kläder till dockor som då var i storleken 60-70 cm höga. Och ungefär en tredjedel så stora som vanliga kvinnor.
Franska kvinnor då, för då var de mer hälften så stora. Vi kan bara stanna upp lite vid att de här dockorna var 60 centimeter. Det är ju ungefär lika stort som ett spädbarn, alltså som en bebis. Alltså det är ju ändå ganska stort för att vara miniatyr eller konstig storlek.
Ja, men man ska ju inte behöva titta med förstoringsglas för att se
haute couture.
Nej, precis. Men bra idé tyckte då mode som då till exempel då, Balenciaga, Schiaparelli, Paquin, Jean Patou, Madame Grace, Balmain och Nina Ricci.
Så de var med. På,
ja, alla sa ja! Och de här dockorna de tillverkades då kropparna av ståltråd, det fanns det ganska gott om, och de fick då gipsansikten så finmejslade som då såg verkligen ut som kvinnor, och perfekta frisyrer skapade av frisörer, så de var verkligen naturtrogna, och förstås fick de då utsökt skräddade couturekläder i perfekt skala.
60 centimeter. Men det måste ju ändå ha varit en helt annan typ av utmaning för typ Cristobal Balenciaga att sitta och pilla med såna här små miniplagg.
Ja, ja, verkligen. Men det måste vara lite kul också. Och det var inte bara modeskapare som fick den här utmaningen, utan också juvelerare som till exempel Cartier. De tillverkade små broscher och halsband och andra smycken till de här dockorna också. Och de fick handväskor och skor också i perfekt skala.
Alltså nu pratar vi om det här som att det är typ en normal grej, men det är ju ganska knasigt att göra modeminiatyrer. Vad har du för relation till miniatyrer? Gillar du det?
Ja, men jag tycker det är lite creepy, alltså, om jag ska vara ärlig.
Ja, jag gillar att man gärna vill komma närmare. Det är som en magnetisk effekt när man ser de här små grejerna, för mig i alla fall.
Men jag glömde säga också att det var inte bara kläder, skor, väskor och accessoarer, utan dockorna placerades också i jättefina scenografier eller teaterdekorer helt enkelt. Som en trädgård eller en var lite utbombad stadsmiljö.
Vadå, trompe-l'œil?
Trompe-l'œil, precis. Och det var konstnärer då. Bland annat Jean Cocteau gjorde jättefin scenografi.
Typiskt honom att vara med här också, eller?
Mm. Den här utställningen då fick då namnet Théâtre de la Mode, modets teater.
Modets teater. Mm.
Och den visades då för första gången den 28 mars 1945 på Louvren i Paris. Alltså 100 000 människor gick och såg på den. Fattar?
Det är helt sjukt. 100 000. Mm. De bara, vi måste se haute couture i miniformat.
Dockor.
Jag fattar i och för sig det. Jag skulle nog ha ställt mig i kö där också.
Men sen åkte den nu på världsturné, den här modets teater, till Barcelona, London, Leeds, Köpenhamn, Wien, New York, San Francisco, då för att ge då en doft och smak av efterkrigsmodet. Och det blir ju en publiksuccé, smash hit.
Gud vad roligt för Lucien Lelong.
Och den 10 oktober 1945 så kom faktiskt den här utställningen även till Stockholm och Nordiska museet. Och det blev talk of the town.
Wow.
Men kolla här får du se. Ja, men det här är, ja, men det här är några artiklar ur arkivet.
Och det här är det som skrevs om utställningen när den öppnade då, 45.
Ståtlig invigningsgala. Ja, men så här skrev Svenska Dagbladet bland annat då. När kronprinsparet och franska ministerparet, vilka är och utställningsbeskyddare, gjorde sin entré var den stora trapphallen nedanför Vasastatyn fullpackad av damer i stor toalett och herrar i afton och högtidsdräkt.
Jättebra journalröst.
Ja,
kan du öka på den lite mer?
De få som icke uppmärksammat inbjudningens tenue de soirée tryckte sig förskrämda in till väggarna.
Alltså de som inte har uppmärksammat klädkoden.
Exakt.
Herregud, det fanns sådana också.
Ja, det fanns sådana.
Relaterar, det hade kunnat vara jag. Kolla där en bild. Är det Lucien Lelong på bilden eller?
Nej.
Det står det där att han ska övervaka.
Mr. Lenormand ser sig med en docka i klarröd dräkt från Lucien Lelong. Monsieur Lelong kommer personligen att övervara utställningens invigning.
Där får jag FOMO. Hade jag
den mångomtalade franska modedockan har kommit, eller åtminstone börjar komma till Stockholm. På torsdagen anlände den första landningen med extra flyg och mer väntas under de närmaste dagarna. På Nordiska museet rustas det för fullt och ur träull och sinrikt konstruerade packlårar plockas den ena sköna parisiskan efter den andra ut av varsamma händer och hälsas välkommen av Mr. Lenormand.
Så man skriver om det redan innan
ja,
utställningen
man är
öppnat.
Superpeppad.
Får se, du har fler.
Ja, men det här är också fint. Låt oss ta utställningen för vad den vill vara, en vänlig hälsning från La Douce France. Och låt oss komma ihåg den franska tänkarens ord om att näst efter godheten är det skönheten som ger livet värde.
Otroligt. Vad säger du om det här?
Nej, men det här visar väl att mode faktiskt var allvarligt.
Just det.
Även om det var dockor så var det ingenting att leka med, kan man säga. Men, alltså intressant med den här turnén då, Théâtre de la Mode, det är också att de här couture-klädda dockorna, det var ju bland det första många fått se sedan 1939 av fransk mode. Och inte minst och framförallt faktiskt i USA.
Så var som en stor reveal.
Mm, och en del fattar ju inte att fransmännen ändå hade lyckats hålla fast då vid sitt, i somligas tycker då, flamboyanta stil trots kriget. För att understryka att det här var inte bara glammiga kläder i största allmänhet, utan det var ett uttryck då för historisk då, samtida hantverksskicklighet. Så kunde man då i anslutning till den här utställningen läsa att, citat, dessa vackra föremål är ett kärleksarbete av Paris sömmerskor och modister som gjorde dem med frusna fingrar i sin utsvultna stad.
Jag blev rörd. Kanske modehistoriens vackraste berättelse.
Ja, men fransmännen de betraktar också mode som en motståndshandling. De vägrar ju till exempel ta till sådana här präktiga stilen som nazister och fascister ville tvinga på kvinnor. Så det är ju kul att det i programbladet också påpekades there's more than one meaning to French resistance.
Mm.
Så vive la mode skulle man kunna säga.
Just det, på franska. Mm. Jag tycker faktiskt att Bernard Arnault ska producera en sån här dockshow. Nu. Fråga liksom Demna, J.V. Anderson, Galliano. Alltså kan ni göra små dockor? Eller ska de göra lite större dockor den här gången? Gigantiska dockor. Vad säger du?
Skrämmande.
Men du, var alla modeskapare med i det här dockpysslet?
Nej. Lite intressant är att Coco Chanel inte var med till exempel.
Var hon sur eller?
Ja, antagligen det känns som hennes default mode. Men hon blev ju faktiskt arresterad för att ha varit en nazikollaboratör.
Kunde inte göra en liten docka från finkan då?
Hon släpptes och friades ganska snabbt då. Men det här hängde ju över henne ett bra tag. Hon lämnade ju Frankrike. Men sen kom hon igen då med besked måste man väl säga.
Just det.
Men det fanns en annan som var med och pillade ihop ett par dockor som sen skulle komma att göra revolution.
Revolution?
Eller ställa till med en skräll snarare.
Vem?
I modebilden.
Vem? Vem var det?
Christian Dior.
People need to feel again. They need to dream again. They need to live again. And we can create a new world for them.
Här är ju Christian Dior spelad av Ben Mendelsohn i den 10 delar långa serien som handlar om Dior och efterkrigstiden som kom på Apple TV förra året. Han ser verkligen ut som en liten farbror.
Men han är snygg i serien kan jag säga jämförelsevis.
Okej.
Ja, men Dior var ingen skönhet. Han ser ut som en liten farbror redan som ung. Det är lite kul i historien Christian Dior faktiskt. För att när han närmar sig 40 så börjar gnaga lite i honom då. Medelålderskrisen närmar sig antar jag. Ja, men han funderar, vad ska jag göra med mitt liv? Han hade haft galleri, han hade varit tecknare, modetecknare innan han började då jobba med kläder rent praktiskt då. Men sen kom andra världskriget. Dior flyttade ut på landet till Provence, han blev inkallad i armén. Men så småningom då kom han tillbaka till Paris där han fick jobb hos Lucien Lelong.
Alltså Lucien Lelong, att han dyker upp som gubben i lådan hela tiden. Men var det då Dior var med och gjorde en sån här docka också för Lelongs projekt?
Ja, men han var ju ännu inte Dior. Han jobbar ju för Lucien Lelongs modehus. Men efter den här modets teaterutställning så började ju faktiskt modet i Paris komma tillbaka. Och det gjorde även journalister som, och inköpare som ville kolla in det franska modet. Men Christian Dior, han visste fortfarande inte riktigt vad han skulle göra med sitt liv.
Nej, det kan man ju relatera till.
Mm. Men så, av en slump eller inte, man vet inte riktigt, så träffar han en representant för Frankrikes rikaste man. Marcel Boussac heter han. Han har gjort sin förmögenhet på bomullsvaror, eller tyger helt enkelt. En sorts motsvarighet till Bernard Arnault.
Verkligen också en gubben i lådan som dyker upp här ständigt och jämt.
Men den här representanten för den här textilmagnaten då, han berättar för Christian Dior att det behövdes en ny designer till ett av företagets märken. Men då flög djävulen in i den då blyge Christian Dior som plötsligt spottade ur sig. Men jag vill ha ett eget märke. Och det skulle vara då exklusivt och superfeminint, kvinnligt och mycket tyg, massa tyg.
Otroligt med den här kaxigheten. Jag tänker på dig, när du var 40, då bad ju du P1 om ett helt eget modeprogram. Kan jag få stil med mycket programtid?
Exakt så. Men den här rika ägaren blev i alla fall intresserad. För de möttes då och det klickade som man säger.
En fråga, varför blir man alltid så intresserad av någon som har den här kaxigheten eller någon som ber om så mycket?
Jag tror att han blev intresserad just därför. Vem var den här kaxiga typen? Men så visade han sig vara då ganska blyg och ödmjuk och kunnig och massa saker. Så att de, liksom, ja, de gillar varandra helt enkelt.
Dynamisk personlighet.
Mm. Så han, den här rikemanstypen då, han gav faktiskt Christian Dior 40 miljoner kronor i dagens penningvärde för att säga, ja, starta du ditt eget modehus.
Här får du 40 miljoner, känner ingen press.
Jag känner ingen press. Ja, han fick ju självklart panik. Men vad gjorde han då? Jo, han gick till en spådam.
Dior, går till en spådam.
Ja, och hon sa, allt du senare kan få är inget emot den chans du får här idag. Men det vågar han inte lita på, så han sprang iväg till en annan spådam som sa att, citat, det här kommer att bli häpnadsväckande. Ditt modehus kommer att revolutionera modet.
Alltså det här att han springer till så många spådamer. Är inte lite alltså så här generellt ovanligt att män går till så här många spådamer?
Men det vet vi ju inte.
Ja, men din man till exempel, Mats, hur ofta går han till en spådam?
Han har gått en gång, och det är en gång mer än vad jag har gått, kan jag säga.
Okej då, tillbaka till Dior.
Ja, men han satsar, han tar ifrån tårna och gör något helt annat än vad folk var vana vid.
Du menar tråkiga krigskläder då?
Ja, 1947 är det dags för premiär. Då visar Christian Dior sin debutkollektion som han har döpt till Korallblomkrona. Ja, men han ville visa kvinnor i blom skulle man kunna säga. För han älskade blommor och han älskade kvinnor, om än på ett mycket kyskt och icke-sexuellt sätt måste man väl inflika.
Okej, så han kopplar ihop kvinnor och blommor och gör en kollektion av det.
Mm, så utkommer de här mannekängerna med mjukt rundade axlar, insnurpta midjer och långa, vida och vippiga kjolar som liksom frasar när de svepte fram bland publiken där.
Man kunde se det som att nu slår kvinnorna ut efter kriget som blommor.
Ja, ja, och här var det verkligen ingen ransoneringsmode, tvärtom. Det var tyg, massor av tyg. Det var en klänning som krävde 18 meter tyg. Alltså det var enorma mängder, nästan chockartat mycket.
Det är svårt
tyg
att få in i huvudet hur mycket 18 meter tyg är, om man skulle klä sig i det.
Ja, men en hel del som under kriget har kämpat för varje liten snutt med tyg blev liksom illa berörda, slöseri. Men ännu fler ropade då hurra, äntligen. Och inte minst då, alltså, ekonomiska sponsor var väl själaglada, får man förmoda.
Men den här nya, vippiga stilen då, hur landar den?
Den landar jättebra, för suget efter den här typen av superfeminint mode var ju enormt, visade sig. Det var som att plötsligt få äta godis igen. Det var ju totala motsatsen till krigsårens då mer funktionella kläder i murriga färger och allting. Det här var ju blommor.
Alla ville ha en blomma.
Ja, men själva stilen kan man ju då inflika, eller grundmodellen, den var däremot inte helt ny, för den hade börjat bli populär igen strax före krigsutbrottet då. Så dels tog han till sig den stilen, men han refererade också ganska mycket till den stil som var poppis när hans mamma var ung, eller under labellepoken i slutet av 1800-talet. De här kvinnorna som är timglasfigurer och smala midjor med långa, långa, långa kjolar och sådär.
Just det, man känner där att det är ju väldigt snyggt på bild, men alltså hur Det känns opraktiskt i verkligheten.
Ja, verkligen. Verkligen. Men brist på bekvämlighet är ju inget som någonsin hindrat en manlig modeskapare från att förverkliga sina visioner. Mm. Men det var en hel del som drömde sig tillbaka till den här ultrafeminina stilen faktiskt, måste jag säga. Men Christian Dior gjorde det här mest och bäst. Och han lyckades då med att förnya den här stilen och få den att se så fräsch och modern ut. Eller så då, som den här redaktören för Harper's Bazaar, Carmel Snow, som hon hette, sa: "It's such a new look." Och det blev ju då senare namnet på den här kollektionen, för det var ju ett namn som fäste.
Och det är också namnet på den här 10 timmar långa och tyvärr ganska trista serien då om det år, The New Look. Den kom förra året.
Mm, den är tyvärr urtråkig. Förlåt alltså. Men det är lite kul i att modellerna som bar Diors kläder, de var ju väldigt magra på grund av kriget. Så för att få till de här mer fylliga formerna då, så var Dior tvungen att använda sig av en hel del vaddering här och där, inte minst då på höfterna, för att fylla ut formerna bokstavligen.
Vilken tvärtomvänd värld är det, man ska säga.
Men många gillar det, de flesta gillar det, men inte alla. Coco Chanel sa till exempel att Dior, han får kvinnor att se ut som stoppade möbler. Men det var verkligen inte bara Chanel som gnällde. Och till exempel den svenska tidningen Textil och Konfektion, de skrev att Dior kjolar, de var formliga vidunder till tygslukare. Något så ekonomiskt oansvarigt som denna modekampanj hade man aldrig trott sig få uppleva.
Alltså att Dior hade haters även i Sverige då? Otroligt.
Okay. Men det sägs ju också då att det var Diors look då som fick Chanel att några år senare då göra comeback med Chanel-dräkter för att visa att så här ska modernt mode för moderna kvinnor se ut. Så hon var ju säker på att liksom, men kvinnor, de kommer ju revoltera mot att bära då midjeformade, vadderade BH:er, tunga kjolar och styva jackor, som man sa.
Så hon är liksom också med i efterkrigsmodet på sitt lilla sätt?
Ja, hon kommer senare. Men hon undersöker också att kvinnor behöver en sorts uniform då, typ som de kunde känna sig snygga i, men också vara praktiska, lite både och där. Så hon visste ju vad hon snackade om när hon lanserade den här, det var ju 1954 då, var jag över 70 år, så hon hade ju testkört en del kläder under sitt liv.
Testkört en del kläder.
Visste hon snackar om.
Har du också det? Testkört en del kläder.
Ja, det är därför jag har fastnat med den här looken jag har nu. Jag vet vad som funkar.
Okej, så för att sammanfatta lite grann så är det mycket aktivitet på just modefronten även efter kriget i Frankrike.
Ja, det blev en rivstart med crazy modelocker skulle man kunna säga. Men frågan är ju, hade Dior blivit lika framgångsrik om inte dockorna hade banat vägen för fransk mode igen?
Eller utan sina damer, spådamer?
Ja, men kanske inte. Men de här dockorna. Det är ju kul att man använder sig av den bokstavligt urgammal idé, det här med att skicka runt modedockor.
Så tiden efter kriget då, efterkrigstiden, blir liksom också en uppvisning i hur man på kreativa sätt kan sprida modets budskap. Vad har vi att lära av det idag i så fall?
Ja, men att mode och trender har en tendens att kunna sprida sig trots besvärliga omständigheter, måste man väl säga. Lite som ogräs, kanske en del skulle vilja beskriver det som.
Ja, inte Lucian Lelong i alla fall.
Nej, och att uppfinningsrikedomen är ju stor när det är knipe. Alltså, vad har vi idag till exempel nu när modetidningarna är färre?
De är borta, ja, nästan.
Utrotningshotade, ja. Jo, men vi har internet, vi har filmer, tv-serier, modedokumentärer, vi strömmar modevisningar och vi har AI-genererade modeller som bär AI-genererade kläder. Så det pågår ju hela tiden liksom en evolution om hur modet sprids.
Ja. Men The New Look då, vad hände med den?
Ja, men The New Look satt ju sprätt på fransk ekonomi och Diors privatekonomi, måste man väl säga.
Ja, att alla ska ha 18 meter tyg i sina klänningar, det är klart.
Och kan man, måste man också inflika då, la grunden till Arnauds förmögenhet.
På tal om Arnaud, jag kommer ju fortsätta hoppas på att det blir han som drar ihop en ny sån här modeteater. Men det är klart, man behöver ju då en sån här modeidealist som Lucian Lelong. Och det är där, Susanne, som jag tänker att du kommer in i bilden. Mm-hmm. Du är ändå, representerar ju modet i Sverige idag. Skulle man inte kunna få igång det svenska modeundret genom att du har ju vissa trådar att dra i? Du kan fråga Ann-Sofie Back eller Lars Wallin om de kan tänka sig att göra såna här små dockor. Summa summarum, har vi då Lucian Lelong, min favorit, att tacka för att Paris än idag står sig starkt som modets huvudstad?
Ja, utan tvekan skulle jag säga. Det var en modets man, eller modets man också, med stort civilkurage. Så merci beaucoup, monsieur Lelong.
Ja, och jag får då säga merci beaucoup till dig, Susanne Ljung.
Merci beaucoup, Samantha Ekman.
Tackar. Vi hörs nästa vecka och då fortsätter vi med efterkrigsmodet. Då blir det Italien och USA.
Samtal med stil görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Producent var Erik Schelin, tekniker Christer Orreteg.
Stilredaktionen tillbaka 14.30 idag på eftermiddagen. Och då berättas om världens första transsexuella rockstjärna Jane County. 14.30 i stil. Strax fabriken, men först kort om ett par aktuella program här i Sveriges Radio P1.
Vilka blir de i år? Och vilka ser du fram emot att lyssna på? Den 11 juni är det äntligen dags att avslöja namnen på årets sommarpratare. 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio Play.
Två kineser som strider för Ryssland visas upp som krigsfångar i Ukraina, Hanna Salberg.
Enligt dem själva verkade striden väldigt kort och de fattade ingenting. Allt var på ryska.
Men vad visste Peking, Moa Kärnstrand?
Ja, det är ju den stora frågan. För om de hade ett finger med i spelet så kan det här innebära stora förändringar i Ukraina-kriget.
Lyssna på radiokorrespondenterna Kina när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Driftstörningar och cyberattacker. Hur mår Sveriges beredskap egentligen? Här är fabriken som får en halvtimme på sig att reda ut frågan.
Du vet när man äntligen hittar en lucka i schemat och lyckats samla kraft till att betala månadens räkningar. Och man lägger in de där betalningarna en efter en i sin bankapp. Dubbelkollar 10 gånger att OCR-numret stämmer och sen tar ett sista lugnande andetag innan man trycker på knappen godkänn alla överföringar. Ja, du vet precis då när man gör det. Och så får man upp ett meddelande på skärmen om att det för närvarande inte går att använda tjänsten på grund av en driftstörning. Och man försöker igen. Och igen. Och igen. Men det funkar inte. Känns inte det som att det här händer allt oftare nu för tiden? Jo, och det är inte bara en känsla. Det stämmer faktiskt. Aldrig tidigare har Sverige utsatts för så många cyberattacker som nu.
Swedbank har problem med driftstörningar.
Attackerna riktar sig mot företag, både stora och små.
Svenska kyrkans centrala datasystem har drabbats av en allvarlig IT-störning.
Just nu är det driftstopp hos betaltjänsten Swish.
Men också mot landets myndigheter och andra samhällsbärande funktioner.
SOS Alarm har utsatts för IT-angrepp idag.
Varför händer det just nu? Och vad görs för att skydda oss mot dem? Det här avsnittet ska vi ägna åt de utbredda cyberangreppen och hur de riskerar att få vårt samhälle ur balans. Och med oss har vi Pontus Jonsson som är professor i cybersäkerhet vid KTH och Paulina Modlitba, techstrateg och AI-expert. Välkomna hit hörni.
Tack så jättemycket.
Tackar, tackar.
Är det bara jag eller är det inte ovanligt många då driftstörningar just nu? Alltså det känns som att varannan gång man ska gå in och göra ett ärende i sin bank eller göra någon slags överföring så är det någonting som skiter sig.
Jo, men så är det ju också att till exempel om vi tänker på Swish till exempel så har de utsatts nu för attacker 2 gånger på kort tid de senaste veckorna vilket också säkert gör att det upplevs som det. Och sen innebär ju inte alltid en driftstörning att det faktiskt ligger en cyberattack bakom det utan det kan ju faktiskt vara någonting har gått fel med systemet. Sånt händer också ganska ofta.
Mm, nej, det är sant att det kan vara problem med systemen. Men det är också så att angreppen ökar. Och det finns flera skäl till det. Ett är ju det säkerhetspolitiska läget som har försämrats mycket under senaste tiden. Så det innebär att det finns främmande makter som lägger mycket mer krut på sina offensiva cyberförmågor och vill störa samhället.
Vi kommer ju grotta ner oss i riskerna och liksom syftena bakom de här angreppen. Men jag tänker just, nu nämnde du främmande makt, men när det kommer då angrepp på till exempel Swish BankID, bankerna, varför sker det just nu? Är det också kopplat till?
Ja, det skulle jag vilja säga att det i stor utsträckning är. Det är inte nödvändigtvis så att alla angreppen kommer ifrån en stat direkt. Men till exempel finns det i Ryssland grupper som är patriotiska. Finns som kanske tidigare var mer intresserade av kommersiella intressen, men efter Ukraina-invasionen har uttryckt sin starka lojalitet med den ryska staten och sedan dess har ägnat ganska mycket krut åt att störa infrastrukturen i väst.
Och ni känner säkert samma sak, men när sånt här händer en själv när man sitter där med telefonen och ska göra något ärende så alltså man känner sig helt lamslagen när det inte fungerar. Och då slås i alla fall jag av hur beroende vi är av teknik i de här situationerna. Vad tänker du om det, Paulina?
Ja, men så är det ju. Så är det för de flesta. Och jag tror att det är, eller jag tycker att det är ett viktigt uppvaknande och en insikt som vi borde ha även när det inte sker en skarp attack och någonting faktiskt ligger nere. Hur beroende vi är av de här systemen. Och jag kan tycka att vi har blivit lite bättre på att prata om det. Liksom. Också i takt med att det sker fler attacker så blir vi mer varse om det här och börjar tänka mer långsiktigt. Så här. Hur kan vi planera för att vi inte är så här utsatta både på samhällsnivå men också på individnivå?
Kan du ge några exempel på där vi då är beroende?
Sverige, vi har ju varit väldigt duktiga på digitalisering. Vi vill använda smarta lösningar, tekniska lösningar, göra det enkelt att hantera sina bankärenden med hjälp av BankID och så vidare. Men baksidan och skuggsidan av det är ju att vi blir beroende av att tekniken fungerar. Och jag kan tycka också att till exempel ett system som BankID är fantastiskt. Men det räcker ju med att man glömmer att föra över sitt BankID till sin nya mobiltelefon. Och så måste man ta sig till ett bankkontor för att få nytt BankID. Under den där tiden så hinner man uppleva hur beroende man faktiskt är av den här lösningen. Och där tycker jag att det verkligen borde finnas tydligare stödjande infrastruktur och en plan B ifall till exempel då BankID slås ut. Och jag menar de här främmande makterna som vi pratar om som gör de här attackerna, de är inte dumma. De förstår ju också vad vi är beroende av i Sverige till exempel om det är oss de riktar sig mot. Så att de ser de här sårbarheterna och att vi är beroende av en enda tjänst i så mycket är ju en sån sårbarhet.
Vad tänker du om det Paulina säger?
Ja, jag tycker att det stämmer helt och hållet det Paulina säger. De här angreppen som vi ser, det är ju förstås inte bra, men det finns faktiskt vissa fördelar med att vi blir utsatta för dem. Och det är att det verkar svårt för oss att inse sårbarheterna utan att de exemplifieras på det här sättet. Så om man tittar på hur sårbara vi egentligen är, så är vi mycket mer sårbara än vad de här angreppen antyder. Vi är otroligt beroende av vår digitala infrastruktur. Hela det globala finansiella systemet är fullständigt digitaliserat. Och om det systemet inte funkar, ja, men då blir det ju total kaos i världen. Det svenska elkraftnätet och alla länders elkraftnät är styrda utav styrsystem som är datoriserade och uppkopplade mot internet. De kan också stängas ner. Det kan leda till enormt stor skada om man blir utsatt för en riktigt, riktigt allvarlig cyberattack.
Så det är en ganska mild, relativt mild förvarning om vad som skulle kunna hända ifall det är större, viktigare, ännu viktigare system som slås ut?
Ja, jag tycker att vi upplever nu ganska bra. Det är en ganska bra övning för oss.
Får jag fråga då, för att jag kan bli lite förvirrad av de här begreppen. För ibland så är det driftstörning, ibland är det överbelastningsattack. Vad innebär de?
Ja, en driftstörning det är ju att en tjänst inte funkar. Att den inte funkar kan bero på, som Paulina sa tidigare, något tekniskt fel. Det kan vara ekorrar som har bitit av en fiberkabel någonstans. Men det kan också vara beroende på ett cyberangrepp. Och cyberangrepp, det finns många olika typer. En typ som är den vanligaste typen för den här typen av driftstörningar, BankID och så, det är överbelastningsangrepp. Och då är det folk som sitter ofta i Ryssland, men kan vara från andra ställen också. Och så skickar de jättemycket datatrafik till specifika, så mot BankID till exempel. Då. Och de skickar så mycket trafik så att ingen annan kommer fram. och då blir det en driftstörning.
Mm. Alltså man har, är det då att man har enheter som så här, försöker använda appen?
Ja, exempel, i princip då. Så man, det, som det typiskt går till så har man, man har vad som kallas för ett botnät. Så angriparna, de har hackat massor av datorer, tusentals datorer. Men sen riktar de alla de maskinerna mot BankID. Och när det är tusentals eller kanske 10 eller 100 000-tals maskiner som riktar all sin trafik mot BankID, då blir det svårt för BankID att svara på just din fråga också.
Och de här överbelastningsattackerna, det är alltså för att man vill störa, man vill skapa oreda.
Ja, överbelastningsattacker, de förvanskar ingen data, de stjäl ingenting. Det enda de gör är att de gör en tjänst otillgänglig under en viss period, och det brukar inte vara särskilt länge.
När vi ändå är inne på det, vad finns det fler sorters attacker och angrepp? Vad har
det näst vanligaste, det är då det som man kallar för ransomware-angrepp eller utpressningsattacker. Och då behöver angriparna, då riktar de in sig mot ett företag eller en organisation. Det kan vara Svenska kyrkan eller Kalix kommun eller Tito Every, IT-systemsleverantören. Och så lyckas de hacka sig in i deras system. Och när de kan kontrollera alla IT-systemen in i en organisation, då krypterar de alla filer på alla datorer. Och det betyder att när man kommer till jobbet på morgonen så funkar ingenting. Man försöker slå på sin dator och allt är krypterat. Man kan inte jobba. Och det är ju väldigt, väldigt allvarligt för många företag om ingen kan göra någonting. Så då får man ett meddelande ifrån angriparen och säger, ja, opsan, vi har visst krypterat alla dina filer. Men vi skulle kunna dekryptera dem åt dig om du vill. Det kostar lite pengar, du får betala i bitcoin. Och det använder man då, de här kryptovalutorna, därför att det är svårt att spåra vart pengarna går. Så det är den näst vanligaste formen av cyberangrepp.
Mm. Vad har vi mer?
Sen finns ju när stater agerar, för det där är ju kriminella som ägnar sig åt ransomware-angrepp. Men staterna, som är de som har de största förmågorna, de ägnar sig mycket åt spioneri. Och då ger de sig in i system utan att det märks ofta. Kina till exempel har varit väldigt intresserade av intellektuella egendomar, att stjäla teknisk kunskap ifrån länder i väst. Ryssland är kanske mer intresserade av politisk information och militär och så. Så att det kan vara det, men det är en annan form av vanligt cyberangrepp. Och sen så finns det ytterligare när försvarsmakter angriper länder för att förstöra saker. Man kan vilja förstöra elkraftsystemet till exempel och stänga ner det, eller skapa annan typ av förstörelse. Man kan också vilja påverka, som Ryssland, de angrep ju det amerikanska valsystemet 2016 och försökte påverka vem som vann presidentvalet då. Så att det är väl en uppsättning av olika cyberangrepp som man kan drabbas av.
Och det är lite det här man menar med också, nu när vi pratar om upprustningen och att det är mer oroliga tider, att Sverige inte är i krig men vi är heller inte i fred, så är det ju många av de här aspekterna som man tänker på. Det vill säga att det pågår informationskrigföring, det pågår olika typer av cyberattacker av främmande makter och så vidare. Så, ja.
Och som vi medborgare såklart inte har någon koll på. Vi är
mycket av det som vi inte ens märker av kanske, eller kanske bara hör om på nyheterna.
Sveriges första cyberförsvarsförband startades för 20 år sedan. Detta nya fjärde förband blir en ny del av cyberförsvarsdivisionen och kommer att specifikt inrikta sig på det som kallas Sveriges digitala infrastruktur. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper.
I och med då att de här attackerna blir fler, alltså hur används AI?
Jag tror att den disruptiva effekten av AI återstår. Den kommer nog ganska snart, tror jag.
Vad innebär det?
Att de stora språkmodellerna, de är nu duktiga på programmering. Och programmering och hackning är inte så långt ifrån varandra. Men det som inte har hänt riktigt, det är att angriparna har börjat använda de här stora språkmodellerna för penetration, för att faktiskt utföra cyberangreppen.
Så de kan analysera kod, förstå var finns sårbarheten, och penetrationen, det vill lyckas ta sig in i systemen med hjälp av de här, genom att utnyttja sårbarheter.
Okay.
Så de digitala system som vi förlitar oss på nu, de är helt fulla med sårbarheter. Det är massor av små hål. Om man bara hittar de hålen, då kan man ta sig in. Och det gör angripare idag, men det är jobbigt och man måste vara väldigt kompetent, så att det inte är lätt att hitta dem. Och därför så finns det en slags balans mellan angrepp och försvar. Att angriparna måste anstränga sig ganska mycket för att kunna hitta sårbarheter, för att kunna ta sig in. Men de här stora språkmodellerna, de är nu på gränsen till att de kan hitta de här sårbarheterna. Så jag är orolig över att vi kommer att se ganska snart en ökning av IT och cyberangrepp av just den anledningen.
Och vad är det för risker vi har att göra med då? Alltså om vi börjar på samhällsnivå.
Ja, det är då massor av saker som kan gå snett om våra IT-system används på fel sätt av någon illasinnad. Elkraftnätet styrs av IT-system. Man kan hacka de IT-systemen som styr elkraftnätet och så kan man stänga ner elkraftnätet. Om man stänger ner elkraftnätet, då stannar hela landet. Då slocknar förstås allt ljus. Det kommer inget vatten ur kranen därför man behöver el för att hålla uppe trycket i vattensystemet. Det kommer inte gå att kommunicera, inga mobiltelefoner funkar, ingen annan internetkommunikation kommer att funka utan el. Transporter upphör också, förstås så kommer man inte kunna åka tåg eller elbilar, men flyg upphör också för att det behövs det för luftövervakning, behöver du el och så vidare för passersystem och biljettsystem och så vidare. Du kan också med bensinbilar bara kunna köra slut på tanken, men sen behöver du el på macken för att kunna tanka. Så alla transporter kommer upphöra och det betyder också att mattillgången kommer upphöra. I butiker så kommer alltid frys- och kyldiskar att förgås. Så efter bara några dagar så kommer det vara totalt kaos i samhället om man inte har el. Så det är ett exempel. Och sen det finansiella systemet, om det blir utslaget, om ingen längre vet vem som äger vilka tillgångar, det leder också till totalt kaos. Så att det finns, och sen har vi uppkopplade fordon, till exempel alla bilar nu har 100 olika datorer i sig uppkopplade mot internet. De kan hackas och angripare kan ta över gaspådraget och stänga av bromsen.
Mm. Vi blir ju också mer elektrifierade om man ska säga. Pacemakers är visserligen ingen nylig uppfinning, men det går att hackas in i folks pacemakers också och andra enheter som vi har inopererade i kroppen.
Ja, och även utanför kroppen. Alltså jag har läst en del om så här, kylskåp, smarta diskmaskiner, tvättmaskiner, robotdammsugare som också...
Vi har ju ett labb i min forskningsgrupp där vi låter exjobbare hacka olika prylar som smarta dammsugare och webbkameror och bagageröntgenapparater har de hackat och kattmatare.
Kattmatare?
Ja, det finns uppkopplade kattmatare som har en liten kamera och en liten mikrofon och en högtalare så du kan prata med en katt, se din katt och höra din katt när du är borta. De kan man hacka. Alla de här som våra studenter gör sig på, ja, hälften av dem ungefär hittar sårbarheter som då innebär att man kan ta över de här enheterna.
Okej, kan vi ge några exempel på vad det skulle vara då?
Ja, till exempel en av våra exjobbare, hon testade ett garagekontrollsystem som kan köra garagedörren upp och ner, hade en kamera. Hon kunde ta över den så kunde hon öppna och stänga garagedörren. Smarta lås generellt sett kan man öppna och stänga med cyberattacker. Vi tog över en smart dammsugare som hade en kamera och en mikrofon som man körde omkring i folks hem och titta och lyssna på vad de gjorde. Så det finns massor, en bagageröntgenapparat som jag nämnde då, hade en student som hackade. Så då skulle i princip då på en flygplats en person kunna sitta i loungen och koppla upp sig mot intranätet och sen så visa bilder på väskorna som kördes genom apparaten, fejkade bilder när kompisen gick igenom en väska full med vapen.
Herregud. Ja, men det blir ju att gå in för skaffa en kvast och börja tvätta för hand. Badkaret kanske. Nej, men precis, för när vi kommer då till individnivå, vad tänker ni då är riskerna?
På individnivå så handlar det framförallt att komma åt känslig data och att på olika sätt då pressa oss på pengar är ju det vanligaste skulle jag säga. Och det som säkert drabbar oss hårdast också, men det finns ju också en psykologisk utsatthet i det. Det är inte bara det monetära utan det är ju skammen och det är integritetskränkande i det här.
Ja, men precis. Jag tänker bara på hur mycket folk matar in i sin ChatGPT eller motsvarande om sig själv. Information, ja. Alltså man kanske söker relationsråd eller... Ja.
Ja, jag tycker att det finns en stor diskrepans mellan hur sårbara vi är i bemärkelsen av hur mycket vi litar på IT-systemen. Jag i alla fall, jag överlämnar ju all information om mitt liv till mina IT-system.
Trots att du har det jobb du har, ja, den, bedriver den forskning.
Pratar om allt möjligt med ChatGPT och jag har allting är digitaliserat, jag använder inte papper annat än för några få lösenord.
Uh-huh.
Men det är väldigt ovanligt att folk, jag vet ingen som har blivit utsatt för någonting från data man har lämnat till ChatGPT eller till Google med alla sina Google-sökningar. Det är läskigt för man har ju den sårbarheten och de där bolagen, de har ju datan. Men så vitt jag vet så har det inte missbrukats ännu.
Det är hösten 2018 och en man bryter sig in i ett datasystem hos ett psykoterapicenter i Finland. Där finns fler än 33 000 människors journaler som inkluderar deras innersta tankar och diagnoser, tillsammans med deras namn, personnummer och adresser. Hela databasen kopieras och hackaren går därefter under jorden. Det är än idag oklart om terapibolaget visste att de blivit hackade eller inte, men inga åtgärder gjordes vid tillfället. Det är först 2 år senare, år 2022, som attacken offentliggörs och patienterna får veta att deras psykologmottagning utsatts för en cyberattack. Anledningen till att det kommuniceras ut är att det har börjat komma in utpressningsmail. Inte bara riktat mot företaget, utan också direkt till de personer vars namn återfinns i datasystemet.
Betala, eller så publicerar vi din journal offentligt.
Många betalar, medan andra får sina liv, namn och hemadresser upplagda på darknet. Alltså den del av internet som är helt anonym och ofta förknippad med kriminalitet. Den anonyma gärningsmannen fortsätter publicera patienternas uppgifter och kräver en lösensumma på 40 bitcoin, motsvarande runt 450 000 euro, för att inte lägga ut fler journaler. Det dröjer flera år innan polisen hittar den skyldige. En finsk 25-åring som 2023 grips i en lägenhet utanför Paris. Han döms till 6 års fängelse i Finlands största digitala brottsmål, som får stor spridning världen över. Men för de som har fått se sina liv och innersta tankar offentliggöras är skadan redan skedd. Hur mår Sveriges digitala beredskap?
Ja, nej, det finns mycket att önska när det gäller Sveriges digitala beredskap. Vi har jättemycket sårbarheter i våra system. Och en del av dem är väldigt svåra att göra någonting åt. Att programmerare begår misstag som blir buggar som sen kan hittas. Det är svårt för en organisation som Svenska kyrkan att göra något åt när de använder ett IT-system. De kan ju inte hitta de där buggarna. Men det finns många sårbarheter som inte hade behövt vara där som är lättare att åtgärda. Man kan ha dåliga lösenord till exempel. Det kan man ju åtgärda. Eller man kanske inte uppdaterar sina IT-system som man borde. De sakerna, de enkla sakerna, det brukar man kalla för cyberhygien. Det har visat sig vara väldigt svårt att upprätta cyberhygien också. Och det är lite svårare att begripa varför vi har sådana problem med att fixa de sakerna som vi kan fixa. Men det verkar vara svårt för organisationer att prioritera det helt enkelt.
Vi återkommer ju till det att det här är väldigt vanligt. Varför pratas det inte om det mer öppet?
Det finns en skam kopplat till det såklart. Numera så finns det ju via EU tydliga direktiv om att man måste rapportera in när man utsätts för olika typer av attacker och så vidare. Och det sker inte alls i den omfattning som det borde ske. Och det är helt enkelt därför att, särskilt om det händer på grund av att man har vissa sårbarheter, man inte har skött sin cyberhygien och så vidare, så skäms man över det. Och man vill inte prata om det öppet. Men där tycker jag mig se en liten förändring ändå i att det är, till exempel när Coop utsattes för en stor attack för några år sedan. De har varit väldigt duktiga på att prata om det här och vad som hände. Och flera av de som drabbades i den här Tietoevry-attacken också, många kommuner, offentliga organisationer eller myndigheter som drabbades har pratat om det också. Så kanske att jag ser en liten ljusning där att vi... Jag undrar om det är en svensk grej också, att vi kanske också skäms lite mer när det väl går fel. För vi tror att vi har... att vi sköter vår hygien och att systemen håller.
Att vi ligger så långt fram.
Ja, jag vet inte. Men det är bara en killgissning.
Jag tror att det är ett ganska globalt fenomen. Många organisationer ser inte, om de blir utsatta för cyberangrepp, de ser inte att det finns någon nytta med att offentliggöra det eller att älta det. De är oroliga över att det ska påverka deras affär. De kan också vara oroliga över konsekvenser som viten om de inte har skött sig ordentligt med sin cyberhygien som Paulina nämnde här. Mm.
Och anledningen till att myndigheter inte pratar om det, där kanske det finns lite andra skäl. Man kanske inte vill förlora tillit. Nej. Eller?
Ja, men en del myndigheter berättar ju om det. Jag är inte säker på att det är så många myndigheter som utsätts för cyberangrepp som sen mörkar det. Det är inte min känsla.
Jag tänker på det. Du var inne på de här väldigt dystopiska scenarierna när vi pratade om risker. Alltså att en attack på elnätet skulle ju kunna få katastrofala konsekvenser för samhället. Alltså, varför investerar vi inte mer pengar i det med tanke på vad det kan orsaka?
Det där har många funderat ganska mycket över. Hur kommer det sig? Det framstår som ett slags marknadsmisslyckande. Att för många organisationer så är det ju, borde det vara självbevarelsedrift att investera tillräckligt mycket så att de inte blir drabbade. Men det kanske är lite grann som under 50-talet med bilbranschen när de byggde väldigt osäkra bilar och folk gick och köpte dem och så när de var med om olyckor så dog de som flugor därför att det fanns inga säkerhetsbälten och de hade inget tänk kring säkerhet. Varför gjorde folk det? Varför fick man köpt en bil som var livsfarlig? Det var ett marknadsmisslyckande. Folk betedde sig inte rationellt, verkar det som. Och då löste man ju det med lagstiftning. Att det finns ju mycket lagrar nu kring trafiksäkerhet och kring hur bilar måste byggas. Och det är det som händer i cybersäkerhetsvärlden också nu. Att nu kommer, framförallt ifrån EU, så kommer det en hel kaskad av regleringar som kommer att träffas, har börjat, men kommer att fortsätta att träffa Sverige i allt större utsträckning. Så att vi kommer att få väldigt mycket lagstiftning kring cybersäkerhet.
Och ganska höga böter ifall man inte följer dem också.
Väldigt, väldigt höga böter kan man få.
Och apropå BankID då, som vi pratade om tidigare, så har vi varit i kontakt med dem inför det här programmet. Och de berättade för oss att deras säkerhetskostnader kommer att vara ungefär 500 miljoner under 2025. Och då innefattar det även annan typ av säkerhet. Men oavsett så är ju det jättemycket pengar. Så hur ska man som företag, myndighet eller privatperson för den delen, alltså kunna skydda sig när det kostar så mycket?
Ja, nej, det går inte.
Det går inte. Nej, okej.
Kalix kommun är ett bra exempel. Ja, Kalix kommun blev ju hackade, utsatta för just ett ransomware-angrepp för några år sedan. Det fanns ju inget de kunde göra egentligen. Men Kalix kommun, de behöver ju kompetent cybersäkerhetspersonal för att kunna skydda sina system. Det är jättesvårt att rekrytera cybersäkerhetsfolk till Kalix kommun. Kommunal verksamhet är inte den allra mest spännande. Kalix är inte den enklaste orten att flytta till. Och de kan inte erbjuda särskilt höga löner. Och det är stor, stor brist på cybersäkerhetsfolk. Så det går inte.
Hur ska vi keep up med hackarna?
Vi måste anstränga oss mer. Det är det huvudsakliga budskapet jag kan leverera. Vi måste göra mer. Annars så kommer vi att förbli sårbara och förmodligen bli än mer sårbara än vad vi är idag.
Mycket hittills har handlat om att komma ikapp hackarna och deras nya metoder och hur de använder AI och så vidare. Men i den mån man kan så behöver man sträva högre. Försöka ligga steget före, hur svårt det än är. Så jag håller med dig helt och hållet.
Ja, det är väldigt olyckligt. Det känns ju så synd att man ska behöva lägga en massa pengar på någonting som inte är produktivt. Det är som en stor försäkringskostnad. Det är ingenting som leder till välstånd eller så. Eller som försvarskostnader. Det leder heller inte till välstånd, utan det är bara för att förhindra olyckor. Och det är väldigt olyckligt att man måste lägga mycket krut på att förhindra olyckor. Men om nu världen ser ut som den gör så måste man det. Annars så lever man väldigt riskabelt.
Hur kommer det sluta då om vi inte hänger med?
Ja, då blir det kanske ett av de där katastrofscenarierna vi talade om tidigare.
Och du kommer köpa en kvast.
Mm. Och det rekommenderar alla andra att göra.
Jag gillar ju att lyfta frågor till någonting större, till en högre nivå. Såklart handlar det ju också om att i grund och botten värna om demokrati. Att inte försöka driva samhället i en riktning där, ja, med kapprustning, och där vi skapar en miljö där man vill utföra cyberattacker på det här sättet. Liksom. Så att värna om demokratin är en så här grundplattform att stå på. Mm.
Då får jag tacka er. Tack för att ni kom hit, Pontus Jonsson, professor i cybersäkerhet vid KTH, och Paulina Modlitba, techstrateg och AI-expert.
Tack.
Tack så mycket.
Men också tack till dig som har lyssnat, såklart. Följ gärna oss, om du inte redan gör det, i din poddapp, så missar du inte kommande avsnitt. Du kan också skicka ett mejl till fabriken@ur.se om du har något på hjärtat. Vi som har gjort programmet är producent Amalia Eklund, research Jennifer Sjöblom. Teknik och mix sköttes av Kalle Nilsson, och Ninni Westin klippte det här avsnittet. Och jag heter som vanligt Emily Roslund. Adjö!
Det här är ett program från UR.
Det låter ju nästan som en Bond-historia, och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Estländaren Evald Hallisk hamnade mitt i Europas farliga underrättelsekrig.
De trålade liksom efter agenter, fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte.
Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Imorgon är det lördag, och den som är uppe vid 6-tiden på morgonen, den kan lyssna till det här på radio.
Sälar som knorrar. Och fiskläten. Veckans naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan. Och om problematiskt buller från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag 5:50.
För den som är en early bird alltså, så kan man lyssna till då hur djuren låter i naturen. Och har man inte stigit upp, så är det ingen fara på taket. Det går att lyssna på programmet i efterhand i vår app Sveriges Radio Play förstås. Nu är 12:00. Till dagens dikt.
Sömnlösa dagar, sömnlösa nätter. Många räknar får, andra valla getter. Vargens timmar går i dagstänkta korsetter, döljer gråa hår med gryningsblå rosetter. På 10 000 tår gör tiden piruetter kring rummets krökta vrår, herr Einsteins menuetter. Vårens halva år mot höstens halva vetter. På fönsterblecket står bland vykort och buketter en hälsning från igår, med texten "It gets better". Trötta hjärtan slår i blingade boetter. Många räknar får, andra valla getter. Sömnlösa dagar, sömnlösa nätter. Mm.
mitt alter ego, inre bokstavsbarn och andliga lekledare. Ja, så beskriver Isabella Nilsson nonsensprinsessan, som är den som hjälper henne att ta sig igenom ett år av sjukdom tack vare kreativ sjukskrivning. Resultatet av detta hittar man i Nonsensprinsessans dagbok som gavs ut 2018, och det var ur den vi fick höra en dikt idag. Isabella Nilsson är juni månads diktare i P1, och hon läser sina dikter hela den här veckan i Dagens dikt. Musiken idag var Vitterkungen efter John Belén Lidén från Medelpad. Spelade gjorde gitarristen Mattias Peres.
Ann Lingebrandt var det som presenterade Dagens dikt och är också producent för programmet. Om 4 minuter så sänder Vetenskapsradion här i P1. Vi ska höra kort om vad dagens program handlar om.
Människan som en positiv kraft för att gynna biologisk mångfald hörde om strax i Vetenskapsradion. Möt biologen som tillsammans med familj och grannar har återskapat en ängs- och hagmark där det förut mest fanns granar. Och hör varför bakterier och svampar kan vara ett nytt verktyg för att få tillbaka några av de här hotade naturtyperna.
Sara Sällström berättar strax mer om detta i Vetenskapsradion som har rubriken Så får Emil ängsmarken att blomma igen med kornas och mikrobernas hjälp. Men först om vad Lundströms bokradio handlar om när de sänder imorgon lördag klockan 17.00.
Vi ska prata om en väldigt speciell bok. En nyskriven men oavslutad berättelse av den ukrainska författaren Victoria Amelina. Hennes bok Se kvinnorna, se kriget har legat högt på svenska kritikerlistor under hela våren. En slags blandning av dagbok och reportagebok. Men själv fick Amelina aldrig uppleva att den gavs ut, eftersom hon dödades i en rysk robotattack i östra Ukraina sommaren 2023. Och för att prata om Se kvinnorna, se kriget har jag 2 gäster med mig i studion. Stefan Ingvarsson och Silla Naumann. Stefan, du är till vardags analytiker på Centrum för Östeuropastudier, men har också bakgrund som översättare från polska och var under flera år svenskt kulturråd i Moskva. Nu har du precis kommit hem från Ukraina och du hade Victoria Amelinas bok med dig på resan. Hur var det att ha den som resesällskap?
Jag läste äntligen ut den, för att det som ofta är så att jag började läsa den, drogs in i den och så blev jag aldrig klar med den. Och nu började jag om från början, läste på tåget och kände att den var, även för en relativt insatt person, en väldigt bra vägledning. Den hjälpte mig att reflektera.
Silla Naumann, du är författare med åtminstone 15 böcker bakom dig. Din senaste roman är Skäret. För din del, vad hade du med dig in i Se kvinnorna, se kriget när du läste den?
Ja, det var så fantastiskt att den öppnade sig så direkt. Jag tänker att den ledde mig rakt in i kriget på 2 sätt. Dels för att den genom sin oavslutade form, som ett sorts akut vittnesmål, men också genom sin, genom hennes anteckningar och så, där det finns olika nivåer av text hela tiden, så fick jag på något sätt svar på många av de frågor som jag under de här åren har ställt mig. Hur det är att vara i ett krig? Hur det är att ha en vardag i kriget? Hur fungerar det?
Silla Naumann och Stefan Ingvarsson gästar Lundströms bokradio, där Fredrik Wadström är stand-in för Marie Lundström. Och programmet sänder vi imorgon lördag klockan 17. Och programmet finns redan idag ute i vår app Sveriges Radio.